ska citera lite vad vi la ut på från nyheterna då, och sen försöka förklara det lite med Guds ord. Och då står det ju så här att vi behöver en palestinsk stat, säger EUs nya utrikeschef på besök i Gazaremsan, Federica Mogherini. Men hon säger inte när, men det finns alltså planer på det då. Och det här är det slutliga målet. Det är så EU ser på saken. Lade ni märke till vad konstigt det var när vi fick ny regering och fort allt gick? Man gick ut som nummer ett och ja, man skulle ha en palestinsk stat. Jag kommer att komma in på det. Det är ingen slump nämligen. Utan det är ett spel bakom galleriet, precis som det var med 9-11 och allt det här som hände. Liksom, det finns planlagt bakom kulisserna. Och vi kan ju innerligt säga att sen dess är ju världen inte så lik, eller hur? Det är kaos på kaos på kaos. Men något som händer, det är att världen förenas under en och samma armé. Det är ju tydligt, va? Det börjar ju då lite så här, så att vi skulle vakna. För det är ju precis vad Guds ord säger. Hur ser Gud på det här då? EU tyckte ju så här då, men hur ser Gud på det här? Han ser lite annorlunda då. Först säger han då, ska de ju dela landet då. Och de kommer att dela landet. För det står i Joel 3:2 så står det att man ska dela landet. Och när vi undervisar om...
När du säger landet, är det
Israel alltså?
Är det att de delar Jerusalem?
Ja, det kommer sen. Ja, du får svar på alla dina frågor. Man kommer alltså att dela landet. Man ger Palestina en del av Västbanken. Men det är inte slutmålet. Utan slutmålet vet vi, det är ju Jerusalem som är slutmålet, att dela det. Och då, när man har kommit dit, så smäller det, säger Bibeln. Men först ska man alltså dela landet, och då kommer man att ge palestinerna en bit. Och sen säger man så här att ett interimavtal, vi vet inte, men 7 år kan ju vara en bra tal. Vi vet inte riktigt, men x antal år, och så kommer man att ta hand om Jerusalem. För det kan man inte göra nu, och det, ni förstår ju varför, va? Det är bara att titta vad som händer nu, så vet man att Jerusalem går inte att röra, för det exploderar alltihop. Utan då säger man, det tar vi sen. Och det är precis i de här tongångarna man diskuterar nu. Men samtidigt så ser ni ju ISIS, eller IS och allt vad de kallar sig för. Man börjar samla en armé, mycket flyg och sånt. Till och med Sverige skulle vara med, va? Och Bibeln säger att hela världen ska samlas under en armé så småningom. Och då står det ju i första Tess 5, så står det ju där att det ska komma fred med säkerhet. Peace with security, står det. Då förstår ni att security måste ju vara en kraftig armé som har kapacitet nog att upprätta en fred. Det är ingen liten armé det här handlar om. Och det är ju precis vad Abbas säger nu. Nu pressar de ju Israel och Palestina, eller palestinierna och Gaza, till att nu ska ni fixa detta. Och då säger ju Abbas, ni förstår ju att det här är ett spel för gallerierna. Då måste vi ha garanti av internationella trupper om det ska bli någon fred. Och det är precis vad Bibeln säger. Men man kan ju undra om inte han är med i ett litet spel där. Liksom. Och får de landet, så kommer ju givetvis frågan sen om huvudstaden då. Och vi vet att efter x antal år så ska vi läsa i Zakaria 14. För där står det vad som kommer att ske, nämligen. Zakaria 14. Ni vet ju att palestinierna vill ju ha Jerusalem som sin huvudstad. Och nu har man ju gått i FN. Som kommer ju att vara med i det kommande vilddjuret, så att säga, va. Och då står det så här i Zakaria 14. Och det är ju intressant. När man vet att man bråkar om östra Jerusalem särskilt där då. Se, Herrens dag kommer då man ska dela bytet bland er, ty jag ska samla alla hedna folk. Sverige är ju med, va? Till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras, kvinnor våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Så Gud är god. Bibelläsarna börjar ju lägga ihop ett och ett här. Jaha, det är ju där de bråkar om just nu. Halva Jerusalem och så vidare. Men återstoden ska inte bli utrotad. Det vill säga de som bor i västra Jerusalem då. Eller uppryckt, eller uppdragen med rötterna kan också betyda då. Så står det, efter det ska Herren gå, själv gå ut i strid mot dessa folk. Och då kommer han sen, ser vi, i Sakarja 14. Han ska på den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, står det senare då. Och dagen här är en tidsperiod, går de inte borta, det är inte 24 timmar. Då har vi hamnat helt fel, utan jom på hebreiska. Det är en tidsperiod och vi vet inte punkt 1 i den tidsperioden. Därför vet vi inte heller punkt 2, förstår ni? Så därför kan man inte säga dagen eller stunden. Det är omöjligt att veta eftersom vi inte vet när tidpunkt 1 infaller i den här perioden. Men vi kan ha en aning om det. Det är därför det profetiska ordet, när ni ser allt detta ske, då fattar vi. Och vi vet att då när det här hände med Jerusalem, så talar ju Jesus om en svår nöd i Judén, Samarien och allt det här, va. Så då fattar vi det i östra Jerusalem, precis Sakarja då. Och därför står det då att vi kan förstå, om vi läser Bibeln, att egentligen är det ju inte människorna som vill ha Jerusalem, utan det är ju en annan som är horn, va. Egentligen han som vill ha Jerusalem, för han vill stoppa det som kommer, va. Att Herren kommer att sätta ner sina fötter på Oljeberget. Det står ju om Satan här då i Uppenbarelseboken 12. Så egentligen förstår vi att det är han som egentligen är bakom detta. Fast då styr han ju människor och Gud tillåter. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Ja, vårt hemland är ju där ovan. Eller hur? Det är ju vi, va? Jubla. Men ved är jord och hav, till djävulen, åklagaren, har kommit ner till er i stor vrede, för han vet att hans tid är kort. Då finns det tydligen tid kvar. Ja, då vet vi att nu handlar det om den stora vedermödan. Absolut, det sista där. Vi har tagit upp förut att de fyra vindarna och de fyra hästarna är samma sak, och de orsakar globala problem. Det har vi ju sett. Bakterier bland annat. Ekonomi, islam, allt det här, katalysist, kommunism, allt det här, det är ju hästarna. Och de ska ju lösa det här med globala lösningar då. Alltså kommer det en världsregering som vi ser början på. Vi tror ju på Irvin Baxters tolkning av Daniel 7. Och vi har faktiskt inte fått backat någon gång än. Det har inte gått i någon annan riktning, utan det bara tycker jag blir klarare och klarare. Och klarare. Där har han nog rätt, eller hur, Rune? Där har han nog fullständigt rätt. Och då ser vi då att den moderna tolkningen i Daniel 7 av de här länderna då, deras symboler idag, de ska ju leva då när Jesus kommer. Då är det ju England som är lejonet, och där kan du sätta ett huvud. Och huvud i Bibeln här, det betyder ju ett rikes uppgång och fall genom historien då. Sen har du USA som örnavingarna och symbolen som människan, onkel Sam till exempel. Sen har du Ryssland som har ett huvud, björnen. Och sen har vi då Tyskland. Det är det enda land som har fyra huvuden. Vet ni vad det är för dag idag? Den 9 november. Jag kom att bli frälst till Linnéhuset den 9 november 1989. Det var ganska bra, va? Då helades nämligen det här huvudet. Tredje riket var ju Hitlers rike, sen kom såret, va, och nu kommer det fjärde riket, då går det upp i EU och sen går det in i The New World Order nu då. Fyra huvuden. Och sen ser du FN sen. Ett stort starkt djur. Ett huvud. Men tillsammans, om du räknar de här huvuden, så finner du att det finns sju huvuden. Och de kommer i Uppenbarelseboken 13 i det globala vilddjuret som har sju huvuden, ser du. Vi kan lämna det andra åt sidan, för vi ser det inte klart. Men där ser du sju huvuden. Så Tyskland får nu en... Har ni inte tänkt på vilken resning Tyskland har gjort? Från ruiner till EUs absoluta stormakt. Eller? Sen det blev helat så har det gått spikrakt rakt då. Och vem är det som bestämmer nu egentligen i EU? Det är ju egentligen Tyskland. För vill inte Tyskland något, då blir det heller inget. Det är EUs ekonomiska stormakt. Och så stod det i Uppenbarelseboken 13 då att ett av dess huvuden, och det är ju intressant, för det måste ju vara Tyskland, för det finns bara ett enda djur i Daniels boken som har flera huvuden än ett också. Ser vi, ett av dess huvuden har blivit sårad till döds men fått liv igen. Då vet vi att det är Tyskland, för det finns inget annat. Panten eller leoparden har fyra huvuden. Ett av dess huvuden har blivit sårad. 89. Och när jag spelade in då min första, så kallade det för profetiska undervisning om New World Order och där, så hette det ju Berlinmurens fall. Den finns ju att ladda hem och lyssna på än där på våran sida. Då tar vi upp allt det här då. Så står det ju, så tydligen handlar ju hela uppenbarelseboken om tillbedjan. Har ni tänkt på det? Tillbedjan. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret om man följde det. Sen är det ju några som följer lammet vart det än går. Och det handlar om tillbedjan. Så den här hela uppenbarelseboken handlar om tillbedjan. Och så kommer ju då detta då som vi ser början på, den här armén. För de kommer att säga då vem man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Då förstår ni att snart kommer det att komma en militärmakt på fötterna som kommer att garantera fred i Mellanöstern. En kraftig armé alltså. Vilddjuret som vi nu ser stiga upp, som ska komma med lösningen på de här globala sakerna, kallas för New World Order. Det är ganska... Vid 9-11 har det här då varit ett starkt begrepp, nya världsordningen. Och det är alltså olika sammanslutningar och koalitioner som samarbetar för en gemensam sak. Och det som står högst upp på deras turordning eller rangordning, så är det fred i Mellanöstern. Vet ni vad som står högst upp på New Age rangordning eller fred i Mellanöstern? För man tror, de här onda andarna då som är guider när de mediterat och det, har sagt att får ni fred i Mellanöstern så kommer eran gyllene tidsålder att bryta in. Konstigt att de säger samma sak, va? Det är det ju egentligen inte. Nu ska jag läsa upp en... Ja, det var på en video, men jag ska ta och läsa några verser då ur vad USAs försvarsminister Chuck Hagel säger. Det är intressant. Han säger så här: jag tror att vi nu lever i en av de historiskt mest betydande tiderna. Jag tror att vi nu ser en ny världsordning komma. Ni förstår att detta är antikrists rike som han ser komma. Det som vi nu ser ske i Mellanöstern och med ISIL kommer att kräva en stadig långsiktig ansträngning. Man kan ju säga det med andra ord, en riktigt kraftig armé för att lösa det här. För det är det de håller på med, va? Ja, jag menar, när en försvarsminister yttrar sig så här, då förstår vi att han pratar militärspråk. Och då säger han vidare: detta kräver nu koalitioner av gemensamma intressen. Antikristarmé och välde, va? Och det vi nu, det är vad vi nu formar. Nu ska jag läsa upp för er en profetia som Lance Lambert frambar i Jerusalem 1992. Lance Lambert är för mig en gudsman i alla fall. Hör vad jag säger er, lyssna i stillhet. Det är delar av den jag läser upp. Ni ska inte frukta för de skakningar som snart kommer över denna jord, för dagar av dom har börjat. Jag kommer att sända den ena domsvågen efter den andra. Jag kommer inte att upphöra förrän den fallna människans verkliga ande har manifesterat sig. Inom parentes, det ser vi väl i is om inte annat. Jag kommer att tillåta min motståndare Satan en sista gång att utmana min auktoritet och mina planer och mitt ord och min messias. Därför kommer det skakningar, och ni kommer att se dem politiskt, religiöst och ekonomiskt, men även i det fysiska, alltså i naturen då. Mitt folk, frukta inte. Det är jag, Herren, som står bakom dessa skakningar. Nu förbereder jag en hel värld för den slutliga fasen. Det som dessa herrar nu kallar för en ny världsordning är ingenting annat än den gamla världens ordning. Det är Babylons kraft och karaktär som nu kommer och som är aktiverad av mörkrets makter med mörkrets första överst på toppen. Detta är antikrists ande som först manifesterade sig i Babylon där de försökte bygga en ny världsordning utan mig. På den tiden satte jag stopp för detta bygge, men nu är tiden inne att jag kommer att tillåta den att komma. Frukta inte min älskade lilla jord som vill lära känna mig och mitt hjärta för vad som kommer. Det är dessa som vill komma nära mitt hjärta som jag kommer att träna och göra starka, och de kommer att stå fast med mig i dessa stormiga tider av förändringar. Det är jag, den allsmäktige Herren, som nu förbereder en hel värld och låter denna syndens människa stiga fram och bli synlig. Inget är utanför min kontroll. Alla dessa skakningar som kommer är under min kontroll. Jag förbereder nu hela jorden, speciellt Europa och USA, på detta. Sverige här nu, som går ut först i Europa, är ju givetvis med i en sån koalition. Det förstod jag direkt när hon sa att de erkände Palestina. Men det jag tänkte på, det är de här makterna lösläppta nu, alltså, som kommer att dra ihop alla folk. Det blir som en dragning genom allt och alla, va? Och det finns bara ett sätt att stå fast, och det är ju i den heliga andes kraft, i Jesus. Att läsa ordet och inspireras i den heliga ande att stå fast. Och då står det ju om rustningen också. Stå fast. Stå fast. Sven Reichman, han skrev ju en bok för många år sedan. Jag tror jag var nyfrälst när jag läste den. Den hette, eller heter, Från Nimrod till Antikrist. Och det är väldigt märkligt där, för jag vill att vi går och läser i Uppenbarelseboken 17 och 8. Och då ska vi ha klart för oss då om Baxters tolkning med huvuden och horn stämmer. Så finns det vissa andra saker gömda som vi kommer att få svar på. Uppenbarelseboken 17 och vers 8. Ska vi se. Vilddjuret som du såg, det var, är inte mer, när det här skrevs. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var, inte är, men skall komma. Ska man gå efter Baxters tolkning här, så har du ett, så stämmer profetian också. För då är det alltså ett rike som har varit, men var inte under när det här skrevs, men som kommer att komma. Då skulle man kunna säga att det är samma sak som jag drömde, att jätteormen födde en sista orm och den hade två huvuden. Det är alltså Babel som kommer igen. Så profetian stämmer ju exakt. Och i Uppenbarelseboken 13 och vers 8 då, så står det så här. Alla jordens innebyggare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktad från världens grundläggning. Så jag tror ju inte det var någon slump att Sverige just nu går ut att och erkänner en palestinsk stat. Det pågår nämligen, vi förstår att det pågår ett politiskt rävspel. Det gjorde det till och med, jag vill inte prata politik, men ja, ni vet vad som hände i det här snacket. De manipulerar bort lite folk och så. Och det här är ju precis det som det ska gå till när antikrist kliver fram. Ett politiskt rävspel. Vi förstår ju ganska snart att bakom det vi ser sitter det ju några eller någon och drar i trådarna. För manipulation, det handlar om att ja, om jag drar i den tråden så kommer det att hända och så vidare. Och det är precis vad som kommer att ske på storpolitikens område, så kommer det en supermanipulatör att kliva fram. Han kommer att försöka fixa till freden och världsproblemen. Det kommer han också se ut att lyckas med för en tid. För det är nämligen så att mörkrets makter är också intresserade av här. Sen kommer Herren själv då att upprätta sitt rike. Och vi ska läsa andra test 2. Där ser vi det här att det är manipulation. Kommer ni inte ihåg att jag sa i detta medan jag ännu var hos er? Ni vet vad som håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sen ska den laglöse träda fram. Honom ska då Herren döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar, tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster bedrar dem som går förlorade till straff, därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så de kunde bli frälsta. De stod inte fast, med andra ord. De lät sig bedras. Fattar vi hur viktigt det är att vi läser ordet som det står, predika läran som den ska vara. Annars har ju folk inte en chans att stå emot det här när det kommer. Jag menar, det finns en tysk teolog som heter Götz. Han påstår att Nimrods namn betyder låt oss göra uppror. Det är ju intressant, för det var ju precis vad andra test handlade om också. Först måste det stora avfallet ske, eller först måste det stora upproret ske. Och vid den tolkningen köper jag, eftersom det står att han ska förhäva sig, upphöja sig. Och han får med sig lite folk, va? För i Romarbrevet 11 så handlar det om grenar. Som Paulus varnar för. Förhäver inte över de andra grenarna. Vad kan hända då? Ni huggs av. Ni huggs bort. Vet ni vad Harmageddon betyder på hebreiska? Platsen där man huggs av. Häng inte på när drevet går. För det är många som kommer att hänga på när antikrist vevar fram, nämligen. Han skall med falsk fred garanterat av internationella trupper komma då. Det står första test 5 och 3, fred och säkerhet. Men så står det Daniel 11 och 23 följande. Ty från den stund man ingår förbund med honom kommer han att handla svekfullt. Han ska dra ut att få övermakten men endast lite folk. Då står det oväntad. Men det kan du lika gärna översätta det. Med löfte om säkerhet ska han komma in i landets bördigaste trakter. Vi fattar ju att det är Israel han pratar om. När jag undervisar om ändens tid, och Elvor med för den delen, men det är mest jag som har det här med tecken. Då tar jag upp att tecken betyder ju semeion, heter det på grekiska. Och vad är det för tecken? Jo, det är alltid att Guds rådslut sker. Eller hur? Det är alltid att Guds råd, annars är det ju ingen mening med tecken liksom. Utan när Gud ger tecken, då är det för att nu ser ni, nu sker mitt rådslut. Om vi inte förstår rådslutet så kommer vi inte fatta tecknen heller, va? Nej. Vad är då hans rådslut? Jo, Sefania 3:8. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag jag står upp för att ta byte. I Borås förra helgen visade jag vad det var att ta byte. Ja, mänskligheten delas upp i två högar. Den starke mannen får den ena högen. Och så kommer Jesus och snor den andra. Det är precis vad som sker. Om någon som är starkare bryter sig in och snor bytet, när de kommer bytet. Så vi är ju alltså bytet. Och Elvor tog ju upp att vi går i hans segertåg. Det är underbart. Ta mig Jesus ut ur det här stora starka huset. För det vill jag inte vara när det smäller. Jag vill vara med dig Jesus. Fattar ni? Han får gärna rycka mig ur den starka mannens hus. Vi vet vem det är, för Lukas 11 har förklarat det, jävlen. Och han har ett hus. Det vill inte jag bo. Då säger han: ty detta är mitt rådslut eller mitt domslut. Jag skall förena folk och samla kungariken. Vad var det den här Nisse sa? Hagel, att han höll på med. Samla koalitioner. Just det. De gör Guds vilja utan att de har en aning om det. För det står ju att jag drar konungahjärtan som vattenbäckar. Fattar vi vilken Gud vi har? Han sitter på tronen. Honom rör man inte i första taget. Eftersom hans rådslut ligger klart, så vill jag helst vandra i förutberedda gärningar tillsammans med honom. Tryggare plats kan du inte vara på än i hans vilja, i hans fotspår. Han ska gå före dig och han ska gå efter dig. Vilket beskydd, vilken god herde. Det är därför vi ska vänta på honom, står det där. Och jag såg att ur drakens skap, Uppenbarelseboken 16 och 13. Och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kommer det tre orena andar som liknar paddor. De är onda andar som gör tecken, Semeion. Ja, så står det förklaringen vad tecken är sen. De beger sig ut till kungarna i hela världen och samlar dem till striden på guden allsmäktige stora dag. Men så var tecken vi egentligen var där. Paddor. Onda andar som far runt. Har ni tänkt på att i sekel 38 när det står och 39 när det står talas om Gog, fursten. Så står det att på den dagen ska det uppstå tankar i ditt hjärta. Du ska säga, jag vill inta. Vad tror ni det är för något? Det läser vi ju här, va? Onda andar som inspirerar till att göra något. På den dagen ska det uppstå tankar i ditt innersta. Jag vill anfalla detta land som inte har bommar eller portar. Och där nere ser du en splittring mellan öst och väst helt klart. Eftersom Tarsis är Barcelona. EU. Då ska de utfråga dig. Vad har du här att göra? Ska du ta rov? Ja, han vill helst ha all olja och gas. Ser vi en splittring mellan öst och väst? Ja. Så det finns där liksom i ordet också. Och så kommer detta då. Om Semeion betyder Guds vilja sker, så ska han ge tecken i solen, månen och stjärnorna. Nu lever vi mitt i en tetrad som är ganska unikt. Det är nämligen så att det kommer alltså fyra blodröda månar i rad utan någon partiell emellan. Detta är ett faktum, fast det finns de idag som kallar sig för väktare som häcklar med detta. Men det får de stå för. De får stå för det. Det är bara konstaterat att vare sig du ser dem eller inte, så är det ett faktum. Det är ett faktum. Det sker. Och då vill jag ställa en fråga. Från förra året när de här började, vi kan kolla när de började då. De började april 15, 2014. Vad skulle det vara tecken? Vad var Guds rådslut? Jag ska samla hedningar mot Israel. Det har fullkomligt exploderat på ett år. Sen de här månaderna har det här börjat, så kan du lägga märke till en sak. Det har exploderat, hatet mot Israel. Och det lär fortsätta, för du har flera solförmörkelser, eller månförmörkelser och solförmörkelser kvar. Och detta är det Jesus säger i Lukas 21:29. Ibland har vi väldigt svårt när vi läser Bibeln. Vi läser hedning, läser vi. Och då tänker vi, jaha, det är de utanför Israel. Men det är mer än så med judiska ögon. En hedning är i fiendeskap till Israel. I judiska ögon. Och då blir det ju mycket lättare att läsa liknelsen som handlar om detta. Va? Sedan gav han dem en liknelse. Alltså en bild på det han nyss har talat om. Han gav dem en liknelse, Lukas 21:29. Se på fikonträdet och alla andra träd pågående form. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni själva att sommaren är nära. Sommaren är skördetid och dom i Bibeln. Har ni hört talas om arabvåren? Ja, det var ett profetiskt namn, va? Hedningarna knoppas. Vad innebär det då i den här bilden? Fiendeskap mot Israel. Guds rådslut, va? Tecken i solen och månen. Vi kommer inte undan, även om vi vill. Guds rådslut sker vare sig vi vill eller inte. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Det har fullkomligt exploderat, hatet mot judar och Israel. Bakom detta står en allsmäktig Gud som tillåter detta att ske. För det ska komma en tid i det profetiska ordet som kallas för en tid av nöd är inne för Jakob. Dock skall han bli frälst igenom den. Ansatt från alla håll. Man tvingar Jakob, precis som han när han kom till Peniel, ni vet. När Gud greppar tag om honom där. Vad är ditt namn, Jakob? Som betyder bedragare, va? Ja, jag är bedragare. Det är så han tar tag om våra liv också. Och sen säger han, tänk, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och jag lever. Ja. Så är det att bli frälst, va? Man får se Gud ansikte mot ansikte. Och dock lever man. Det är det som är så stort med frälsningen. Gud förlåter dig alla dina synder, va? Så börjar vi om tillsammans, han och jag. Mika kommer vi till då. 4:12. Men de känner inte Herrens tankar. Vilka då de? Hedningarna. Gräshopporna betyder också på hebreiska. En gräshoppsvärm. Det är en profetisk bild i Joel om du tittar på gräshoppsvärm. Och i Uppenbarelseboken så ser du också den bilden av gräshoppar med långt hår och kvinnohår och massor som inte förstår det andliga bilder. Allt det där. De förstår inte hans rådslut. Nej, som sagt då, förstår vi inte rådslutet så förstår vi heller inte månen. Då kan vi ju häckla med månen och solen och allt det. Om vi inte fattar Guds rådslut, då betyder det ju ingenting att det är 4 blodröda månar i rad. Det har ju ingen som helst betydelse. Då kan man ju hålla på och häckla. Men fattar du Guds rådslut så blir det en helt annan sak. Blir man lite bävande faktiskt. De förstår inte att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen genom de onda andarna, va, som utgick ur munnarna. Så kommer de ner dit ner och tror man ska vinna seger och nu ska hela världen förvandlas och nu ska gyllene riket bryta fram. Och så får de sin livschock som en blixt. Som går från öster till väster. Stiger någon ner. Tänk nu, han kommer i sin härlighet. Johannes fick ju en liten glimt av hans härlighet. Han får ner så det small om det på sina... Fattar ni vilken grej, alltså? Jesus kommer. Vi är tvungna att förvandlas, annars pallar vi inte med det här. Här ser vi att det onda tvingas tjäna Gud. Vilken gud du har, va? Det onda tvingas tjäna hans syfte. Och det här var ju inget konstigt om vi ser på Jeremia tid, för han kallar ju Nebukadnessar sin tjänare Gud. Jeremia 43:10. Så säger Herren Sebaot, se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Så därför kan antikrist också vara hans tjänare. För han kommer att tjäna eller fylla hans syften. Har ni tänkt på vad de falska profeternas syfte är? Så har jag aldrig läst det förr. Men läst något ska du få se. Jo, i Gamla testamentet så står det ju om att han skulle pröva dem och se om de älskade honom eller inte. Det var deras syfte. Han tillät dem komma för att han skulle se om vi älskar honom. Och andra Petrusbrevet 2 säger att så är det i nya också. Och Jesus, han säger så här, att de falska profeterna, de kommer för att om möjligt bedra de utvalda. Ja, har du tänkt på det här förut? Har du läst det på det här sättet? Det är deras syfte. Det är därför Gud tillåter de falska profeterna att komma. För de falska profeterna har ett falskt evangelium. Men är du rotad i Kristus så får du något som heter urskiljning. Och då tänkte jag ta upp nästa parousiamöte om jag, ja, om inget annat dyker i vägen. Men urskiljning är bra att ha. Så man kan skilja på det som är gott och det som är ont och på det som är ljust och det som är mörker. Förvandlas inte efter denna världens tankesätt. Utan förvandlas inifrån, metamorfoso, inifrån genom heliga ande. Så ni kan avgöra vad som är gott, vad som är Guds vilja. Förvandlas vi inte på insidan, så måste vi förvandlas på utsidan. För det finns ingen annat alternativ. Och då är det så här. Att på Jeremia tid, varför var det nästan Jeremia gav upp? Elvor, du tog upp det här förut. Jag ska bara gå in på avslutningen här. Jag trodde jag skulle hinna mer, men Jeremia höll på att ge upp. Det var ju bara så. Här står jag bara profeterar om krig och sjukdomar och nöd och elände. Det var ju inget roligt. Det var ju mycket roligare att stå i kyrkan och ropa hejsan svejsan, en stor väckelse kommer från Smygehuk till Tredjiksrösen. 4 miljoner ska bli frälsta. Halleluja, vad härligt. Nej. Så var det inte, va? Vad som hände i gamla förbundet, gamla testamentet, är ju alltså en förebild för oss som har tidernas slut in på oss. Står det inte så? Ja. Och då kan vi ju titta på vad hände i Jeremia. Ska vi ta först vad ond ande betyder på grekiska då? Deio. To distribute fortunes. Eller att spådomar om välgång och lycka. Det är samma ord då. På Jeremia tid profeterar han om att krig skulle komma. Men vad ville folket höra? Jag ska läsa en bibelvers bara innan vi slutar. Vad ville folket höra? Så det verkar som om välgång och materialism föregår ett samhälle innan det stora raset kommer. Jeremia 18 och... Ja, frågan var ju, vem tror ni folket trodde på, de falska profeterna eller den sanne? Jo, de trodde på de falska, var det mycket häftigare. Men de sa, 18:18, kom. Låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning. Och inte heller de vise med sitt råd och profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom. Eller förhäva oss över honom, kanske man ska kunna säga också. Och strunta i vad han har sagt. Ja, visst kan man strunta i vad han har sagt. Men det är inte så smart att göra det. För ni vet ju att han hade rätt. Eller hur? Han hade ju rätt. Men så här är det ju innan det stora raset kommer. Då kommer det fullt av falska profeter. Och fullt av framgångsbudskap. Så stämmer den här förebilden, så är det ju inte att undra på att det inte är så många som talar om att Ryssland anfaller Sverige eller att vi står inför en jättestor dom och så vidare. Eller hur?